Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never. Hej och välkomna till avsnitt 88 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför en Game Week 4 och efter det ett första landslagsuppehåll för att summera där. I dag, tisdagen den 29 september spelar vi in, så ska vi gå igenom laggenomgången från Game Week 3. Vi ska ha en veckans diskussion som, ja, gissa, den ska handla om straffar. Det har varit mycket snack om det, vi pratade lite om det förra veckan. Vi ska gräva ner oss lite djupare i det och sen gå vidare och förhoppningsvis inte behöva komma tillbaka till den här straffdiskussionen. Men det har uppenbart haft en tydlig påverkan i starten och frågan är om det kommer fortsätta. Vi ska kika in i poddlaget, ha en kaptensdiskussion och avsluta med en drös lyssnarfrågor. Ett stort tack till våra samarbetspartners i Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tack för att ni är med och ser till att vi har så fina priser i våra ligor. Och innan vi hoppar in så tänkte jag säga det att vår poddliga, den liga vi har som är helt gratis att gå med i, den har vi beslutat att fortfarande hålla öppet och stänga för deltagare att registrera sig för till Game Week 5 starten, alltså efter landslagsuppehållet. Så det finns fortfarande möjlighet att gå med och chans att vinna de här fina priserna som vi har i potten. Vår betalliga som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar, den stängde här precis. Så att har man inte hunnit gå med så oflytt, då får man hoppa med nästa år. Men ni som är med, nu kör vi. Det är priser varje omgång och även månadspriser utöver det fina slutpriset som blir en fotbollsresa tillsammans med oss, Stefan.
Ja, det ska bli skitkul.
Idag är det du och jag som spelar in och jag har ju börjat nästan varje avsnitt med att säga det att tålamod kan vara vettigt att ha och det även den här veckan så spelas ju ligacupen, den fortsätter där, det är en match idag mellan Spurs och Chelsea och sen så onsdag, torsdag också match. Det är 13 utav Premier League-lagen som spelar ligacup här i veckan. Men Stefan, jag tycker du kan få rulla igång laggenomgången här och det är väl vettigt att börja med Liverpool-Arsenal, va?
Ja, det är väl det. Liverpool vinner ju med 3-1 och gör det fullt rättvist den här matchen. Kontrollerar man från start, framförallt i första halvlek, och det hade kunnat varit större siffror än så. Sen visst, man bjuder på Arsenal på ett mål och visst skapas det någon chans från Arsenals sida. Men jag tycker att Liverpool ser ganska stabila ut överlag och jag förväntar mig att liksom, ja, men i en sån här säsong där det har varit ganska få hållna nollor hittills så är det ändå ett av de lagen som jag tycker visar upp det allra bästa försvarsspelet. Och om man tar in det med, tillsammans med att deras, framförallt deras ytterbackar ser väldigt lovande ut även i år i den här matchen, så gör ju Trent assist och får maximalt med bonus och Robertson gör ju mål på Trents inlägg och plockar hem två bonus. Så tror jag absolut att de kommer teka på ytterbackarna där i Liverpool. Sen är det återigen den här diskussionen mellan Salah och Mané. I den här matchen tycker jag Mané är bättre. Han gör även målet. Salah är väl aktiv men liksom kommer inte riktigt till sin rätt. Jag tror lite att det beror på att Salah får möta Tierney som är en bättre försvarsspelare än vad Holding är. Och Holding har större problem med Manés kvickhet än vad Tierney har med Salahs rörelsemönster. Han håller ganska bra koll på honom under matchen. Men det är väl liksom de ytterbackarna och Salah och Mané, det är de som är av intresse. Sen kommer vi fortsatt få vänta lite på att se vad Thiago kommer ha för effekt på det här laget. Och det blev bekräftat idag att han har testat positivt för corona och det var anledningen till att han missade den här matchen då. I Arsenal så tycker jag väl att man gör en ganska svag första halvlek framförallt. Men man håller sig kvar i matchen, vilket vi har sett under Arteta att liksom, det har blivit bättre med inställningen och att man kämpar under 90 minuter. Ska man säga någonting så gör väl liksom Ceballos ett bra inhopp och han kommer spela mot sämre motstånd. Men som sagt, spelschemat ser fortsatt tufft ut från Arsenals del och jag skulle inte äga någon härifrån faktiskt.
Nej. Jag tänkte gå vidare. Det var ju en hel del uppseendeväckande resultat den här gameweeken och matchen jag tänkte gå in på nu är West Ham Wolves. Så jag tror inte det var många som hade slängt in ett spel där på att West Ham skulle vinna matchen med 4-0. Trots det så tänkte jag inleda med att prata lite Wolverhampton och det är ju mycket för att det är väldigt många som har vänt sig hit. Kanske framförallt de som drog wildcard. Wolves har ju ett väldigt fint spelschema. Men det annars så defensivt stabila Wolves släpper alltså in 4 mål och det mot ett West Ham. Med Wolves spelschema är det ju många som har fyllt upp sina lag härifrån. Spelare som Jimenez, Saiz, Traoré och de har alla en ägarandel på en bra bit över 10% med Jimenez i topp på dryga 23%. Jimenez och Saiz fick 0 poäng var medan Traoré fick kliva av med 2 pinnar. Jimenez får ju ett självmål på sitt konto som, jag vet inte, jag kan tycka att det är lite hårt men så är det i alla fall och det är därför 0 pinnar hamnar där. En annan populär spelare i Podens, han saknades på grund av en axelskada men ska förhoppningsvis inte vara speciellt allvarligt och borde vara tillbaka, om inte nu till Gameweek 4 så förmodligen definitivt till efter landslagsuppehållet. Sen finns det ju frågetecken kring hur Nuno kommer formera laget och vi har varit inne på det tidigare, jag tycker Podens har visat upp så pass mycket att han borde få fortsatt förtroende. Men det finns såklart rotationsrisk, även om han skulle få starta några matcher så kommer han nog bytas ut. Och kanske även i vissa matcher inte spela då. Ja, utöver det då så Vinagre, han fick speltid på grund av att Marçal fortsatt saknades på grund av skada. Och Vinagre stärkte knappast sina aktier med denna match. Och trots att detta var en bedrövlig Wolves-insats och resultatet kanske till och med var i underkant så tycker jag man ska sitta kvar med sina Wolves-spelare med förhoppning om att detta bara var en plump i protokollet. Vinagre är väl egentligen den enda spelare som jag förstår om man gör sig av med. Vi får ju vänta, avvakta och se lite här om Marçal förväntas vara tillbaka till Gameweek 4. Men jag tror så fort Marçal är tillbaka så kommer Vinagre sitta där på kvisten igen om han nu blir kvar efter transferfönstret har stängt. Schemat för Wolves som jag var inne på, det är Fulham hemma nu, det är Leeds borta, Newcastle hemma och Crystal Palace hemma kommande 4 matcher. Det vill säga 3 hemmamatcher på Molineux där de är starka och bortamatchen är mot ett Leeds som har... Ja, de har blandat och gett lite, släppt in en hel del mål och gjort en hel del mål också. Så att, jag tycker att Wolves-spelarna där sitter man kvar med spelare som, ja, om man har någon försvarsspelare och Jimenez, jag tycker inte att det är läge att agera där. Men West Ham då, ja, för deras del så ser de kommande 4 matcherna lite annorlunda ut. Det är Leicester och Tottenham borta, följt av Manchester City hemma och Liverpool borta. Så det är ganska stor skillnad skulle jag säga. Här är det ju 3 bortamatcher och hemmamatchen då mot City. Men West Ham, de ska inte be om ursäkt för sig. De hade ju en svag första game week. I game week 2 så tyckte jag de hade lite oflytt mot Arsenal. Och här i game week 3 mot Wolves så kör de fullständigt över ett annars väldigt starkt Wolverhampton. Och det är imponerande. Antonios briljanta forwardspel gör mig inte bara intresserad av honom för 6,4 och en förmodad straffskytt. De här 3 inledande matcherna har visat oss ganska tydligt hur West Ham spelar, det vill säga med Pablo Fornals som en mer djupliggande spelfördelare lite bakom Soucek och Bowen som fyller på med farliga djupledslöpningar hela tiden in i boxen. Kollar man bland mittfältarna som har spelat de första 3 omgångarna är det enda Salah Mané som vi har pratat om och Harvey Barnes i Leicester som har haft fler attempts än Soucek 10. Därefter så är det Mount i Chelsea på 9 och sen kommer då Bowen på 8. Så vi har Soucek prisad 5,0 och jag sitter redan med honom i laget och han ska ingenstans än fast det här farliga eller det här jobbiga spelschemat. Han är väldigt stark på huvudet på fasta situationer och i spelet så fyller han hela tiden på. Bowen gör ju 2 mål i den här matchen, prisad 6,3. Ja, det kan vara lite väl att gå på både Soucek och Bowen och på grund av den här prisskillnaden så faller mitt val ändå på Soucek. Men Bowen är intressant. Fredericks, han utgick på grund av en hamstringskada och ersattes av Ben Johnson. Och anledningen till att jag tycker att det kan vara värt att nämna det är att Johnson är prisad 4,0. Och där har vi då en 4,0-försvar som kommer spela i alla fall i Game Week 4. Men det är förmodligen ganska... ganska kortsiktigt att hoppa på det tåget, men jag tycker ändå det kan vara värt att nämna. Stefan, vill du prata ett annat uppseendeväckande resultat i Manchester City-Leicester, eller?
Ja, precis. Leicester tar ju hem den här matchen med 5-2. Det är första gången ett Guardiola-lag släpper in 5 mål. Så det säger ju en hel del om den här matchen. City hade ju inte den bästa uppladdningen inför matchen. Man hade ju mycket skador sedan tidigare och till råga på allt så gick ju även Jesus sönder i matchupptakten. Vilket gjorde att Sterling fick spela forward. Och just att det är Sterling som går upp och spelar där gör ju att man tappar en dimension på ytterplatsen. Där han har varit väldigt, väldigt bra som vänsterytter där. Så att... det är väl lite problemet i försvarsspelet att man saknar en tydlig punkt att spela upp på och starta anfallen. Sen att man släpper in 5 mål och därpå drar på sig 3 straffar, det tycker jag väl liksom säger en del också om att man inte riktigt är uppe i likt. Det är ju City United som har haft de allra kortaste försäsongerna, så att här saknas det nog lite matchtempo i kroppen och liksom sådana där straffar som de ger bort, det är 3 gånger som går de in i ryggen på anfallande Leicester-spelare som ramlar, och det är för dåligt helt enkelt. Kollar man, City behöver landslagsuppehållet har jag skrivit, dels för att få tillbaka lite skadade spelare men även få liksom ladda om och fotlaget. Nu tror jag, man har ju värvat in en ny mittback från Benfica, Diaz, och han kommer ju gå rakt in i det där laget. Samtidigt är ju Laporte på väg tillbaka från corona, så att när vi står här efter landslagsuppehållet så kanske City ser ut som ett helt annat lag. Så jag skulle inte skriva av dem än, och jag tror att de har bra chanser att göra mål på Leeds. Eller det kommer nog bli en öppen match med mycket mål, känns som på förhand i alla fall. Leicester, de har ju 2 på pappret fina matcher här, men som sagt, som du var inne på, så har West Ham imponerat en hel del som de ska möta härnäst. Vardy, han har ju gjort mål på en hel del straffar än så länge, men han är ju... och inte hotat så mycket i övrigt, men en spelare som Vardy likt Aubameyang och så, de behöver inte så många chanser för att sätta dit bollen, så jag tror inte man ska helt skriva av Vardy bara för att han bara har gjort mål på straffar, utan får han ett läge så i den här formen så kan han mycket väl sätta dit den. Jag är väl dock lite tveksam då det just har varit så mycket straffar och kolla kanske mer om jag ska in offensivt i Leicester på deras mittfält, och Harvey Barnes som verkar ha tagit ett kliv i sin utveckling och spela på en högre nivå än vad han gjorde föregående säsong. Men det kanske inte är det bästa alternativet i Leicester, för Nye Castagne, han gör återigen en fin assist till Vardy och är den back som har tagit mest poäng i spelet. Och vi har sett att både han och gästen är extremt offensiva när Leicester anfaller, och jag vet inte hur länge man kan blunda för han, och jag tror ju samtidigt att han har en plats i laget när Pereira kommer tillbaka, vilket talar lite emot Justin, även om man behåller Justin nu så länge som möjligt innan vi ser att Pereira är tillbaka.
Ja, med Pereira där så tycker jag det är värt att nämna. Han har varit borta väldigt, väldigt länge från spel. Så det kommer nog ta ganska lång tid innan han är tillbaka och redo för 90 minuter. Däremot så ska ju Pereira förmodligen in i laget. Men jag tror att det kommer ta ett tag. Och det finns väl ingen anledning för Rodgers att stressa in honom heller när det ser ut så fint som det gör. På sikt däremot så tror jag, precis som du säger, att det är förmodligen Justins plats som ligger mest risigt till. Men Pereira ska väl ta den här högerbackspositionen. Castagne kan ju spela till vänster och är mer eller mindre tvåfotad. Men jag tror ändå att hans potential kommer försämras något när han flyttas ut till vänster. Och som jag har förstått det, att han ändå föredrar att spela till höger. Och Pereira kommer definitivt ha en högerbacksplats. Så ja, man får följa det lite. Men sitter man med Castagne eller tar man in honom nu, så tror jag att man kommer ha kvar honom ganska många veckor ute till höger innan Pereira är uppe och fullt tillbaka i matchform. Det är i alla fall min tanke kring det. Jag tänkte gå vidare med ett annat uppseende väckande resultat. Kanske inte lika som City Leicester där, men West Brom Chelsea blir 3-3. Men med det ska man ju säga att West Brom, de leder ju med 3-0 efter 27 minuter i den här matchen, och leder faktiskt med 3-0 även in i halvtid. Starkt utav Chelsea att komma tillbaka från det får man säga. Börjar vi med Chelsea då, så mållösheten i Premier League, den fortsätter för Werner, även fast Chelsea pangar in 3 mål i den här matchen. Många hade valt att sätta binden här och verkar nu ha tröttnat på Werner, då det finns en hel del många billigare anfallsalternativ som gör det bra i andra lag. Vi ska säga det att jag vet att Werner har gjort mål här ikväll i ligamatchen mot Spurs, men även där så verkar han användas ute till vänster, och det tycker jag är någonting vi kan prata lite mer om. I just den här matchen mot West Bromwich så bytte Lampard till en 4-2-3-1 uppställning där Tammy Abraham fick spela spets i och med hans fina insats i ligacupen. Werner hamnade då ute till vänster. I andra halvlek när Hudson-Odoi fick chansen flyttades Werner över till högerkanten. Och sen lite ytterligare senare i matchen så kom Giroud in och det spelades någon tvåmansanfall med Giroud och Abraham. Ja, men då flyttar Werner in centralt bakom de här. Så att han kastas runt en hel del nu. Abraham imponerar. Jag tror att han verkligen har stärkt sina chanser till att fortsätta som spetsen. Och då får Werner förmodligen finna sig att spela ute till vänster nu ett tag. I alla fall tills Pulisic är tillbaka. Och då får vi se vad som händer och hur Abraham ser ut. Jag tror att Werner kommer ha en plats här. Och förmodligen som den centrala där Abraham är. Men när Abraham visar den här formen, ja, men då kommer han nog förmodligen hålla den platsen tills det blir någon liten dipp där. Men Werners mångsidighet, det blir till viss del också hans nackdel här. Och även om hans poäng säkert kommer att öka när Pulisic och Ziyech är tillbaka från skada, så kanske fantasyintresset snarare riktas mot någon av de billigare mittfältsalternativen i de två nämnda, samt Kai Havertz om han hittar rätt. Detta var utan tvekan Havertz bästa Premier League-insats, och hans hattrick i veckans ligacup byggdes vidare med en assist i den här matchen. Mandy i mål är klar och kommer förmodligen att vakta buren nu framöver. Han står ikväll mot Spurs i ligacupen. Något som kanske är extra välkommet för Reece James ägare. Kan det börja komma lite nollor framöver så är han väldigt intressant. James slår väldigt mycket inlägg i den här matchen, men jag tycker leveransen lämnar en del att önska. Men får han bara fortsätta så, jag tycker det säger en hel del att Chelsea släpper in 3 mål. Reece James gör inga poäng offensivt men tar ändå bonuspoäng. Det betyder att han ändå skapar en hel del chanser och ja, det kommer komma poäng därifrån. Får de till och tajtar till försvaret så kan Reece James vara en väldigt bra spelare. West Brom då? Ja, de chockar Chelsea och nyttjar som sagt deras försvarsmissar. Thiago Silva bjuder ju på en riktig blunder. Som sagt så ledde de med 3-0 efter 27 minuter. Men jag tror inte West Brom kommer att göra speciellt mycket mål den här säsongen. Men det jag tror, det är att Pereira på mittfältet kommer vara inblandad av merparten av dem. Det gör att han kanske skulle kunna visa sig vara ett billigt mittfältsalternativ. Jag har egentligen inte så mycket mer att säga om West Brom utan tänkte att du, Stefan, kunde få gå vidare och kanske prata lite Palace Everton.
Yes, Everton tar ju sin tredje raka seger här och är ett av de lagen som har perfekt start på säsongen fortsatt. Den här matchen var väl liksom, när man möter Palace så blir det ofta tillknäppt och så var även den här matchen. Men Calvert-Lewin visar ju fortsatt målform och kommer till flera bra lägen under matchen. Så att hans roll där som spjutspets och ligga och hugga på allt som kommer in i boxen ser ju riktigt intressant ut för ur fantasy-synpunkt. Dock så ska vi väl säga att Richarlison visade sig vara straffskytt, så det finns ju absolut ett case där och det stärktes ju ännu mer av att han just slår straffarna då han kostar lite mer, men han har också sett väldigt, väldigt fin ut här i inledningen av säsongen. Sen har vi ju James Rodriguez, man of the match igen fick han utnämnelse till, men ännu en blank i fantasy. Det är ju lite oroväckande att det är så, att han ligger kanske bakom mer än att han tar poäng själv. Jag har tålamod ett tag till, men skulle det visa sig att liksom det här är trenden så får man ju kika om det finns något bättre värde på mittfältet. Men just nu har han i alla fall en plats i mitt lag fortsatt och han tar allt mer fasta situationer ska vi säga också, så vilket är positivt. Försvarsspelet Everton, det kommer kanske bli bättre på sikt, men man släpper återigen in mål och jag är väl inte helt övertygad om mittbackarna där i Everton. Vi får se om hur mycket defensiv leverans det blir. Men vi har ju Digné som fortsatt ser bra ut, även om det var Coleman som kom iväg med assisten den här matchen. I Palace så tycker jag fortsatt att det är Zaha man bör kika mot. Han har inlett säsongen bra och kommer hota på omställningar. Och får han behålla sin plats där som en av två forwards så kan det vara en spelare som är värd att kika mot. Och Palace spelschema ser väldigt fint ut efter att man mött Chelsea här i nästa omgång. Och vi såg ju även att Chelsea mycket väl kan ställa till med saker defensivt. Och det kommer Zaha vara en spelare som kommer kunna utnyttja om så blir fallet nu till helgen.
Yes. Det har varit mycket sådana resultat som jag har varit inne på har varit lite uppseendeväckande. Det här är ett resultat som kanske på förhand inte är så uppseendeväckande, att United vinner borta mot Brighton med 3-2. Men såg man den här matchen så är det en helt annan historia. Ja, United, till och med ett kryss hade känts som ett rån i den här matchen. Nu kommer de iväg med 3 oförtjänta poäng och som i huvudsak beror på tur och till viss del individuell offensiv briljans i form av Rashford och Bruno Fernandes. Som jag sa i förra veckan, jag tycker inte det är läge att ta in United-spelare just nu, utan vi ser bättre tendenser först. Om man har tagit in någon så behöver man heller inte stressa och ta ut dem. Eventuellt skulle jag väga och kanske ta ut Martial där det finns många fina andra anfallsalternativ som dessutom är straffskyttar och billigare. Det case som ändå finns är såklart att ta in Bruno Fernandes då han tar straffarna, och denna säsong har vi sett vad det betyder. Det är ju så att Bruno tar straffarna, det har till och med Rashford själv varit ute och sagt, men samtidigt har Bruno sagt att det är inte säkert att jag kommer ta alla straffar, utan är det någon som vill kliva dit och ta den, ja men då så kan de göra det. Jag tolkar väl det som att om matcher är avgjorda och så, då kanske Bruno lämnar ifrån sig någon straff, men huvudsaken kommer han att ta. Rashford i den här matchen mot Brighton, det var väl det lilla ljusning man kunde ta med sig. Han visar rätt intressanta tendenser, men det är ändå Bruno som tar mest poäng. Något som jag kan tänka mig kommer att fortsätta, då som sagt straffarna är väldigt viktiga och Bruno tar dem. Men ja, Rashford behöver inte vara dum framöver. Vi får följa hur det ser ut där. Tottenham, Chelsea, Arsenal väntar nu i de kommande fyra matcherna. Och vi får väl se vad det betyder. Det behöver inte nödvändigtvis vara så dåligt för United. Men ja, de kommer behöva snäppa upp sig en hel del mot detta Brighton. Den insats som de visade upp här. Och jag tycker på riktigt synd om Brighton som var värda vinsten. Men fick en torsk trots fem stycken ramträffar. Och tre av de här ramträffarna står Pigge Trossard för. Just Trossard har imponerat tidigare gameweeks också. Och nu verkar det efter tre raka starter som att Graham Potter äntligen kommer ge regelbunden startposition för denna fina belgare. Och jag känner mig lite som en repad skiva som bara pratar om allting hela tiden. Ja, Trossard ser fin ut, säger vecka efter vecka. Lampty ser fin ut. Men det är så det är. Jag tycker det är Trossard och Lampty. Båda är ju väldigt prisvärda i sin respektive priskategori. Det här är intressant. Lampty, ja men han löser en straff även den här gameweeken och får en assist tack vare det. Apropå straffar så kan ju Brightons anfallare Mopay vara ett budgetalternativ för den som satsar på ett lag fyllt med straffskyttar. Rätt okej schema för Brighton också fortsatt. Stefan, Spurs Newcastle.
Ja, det här var ju också ett stort rån då Tottenham endast får med sig ett kryss efter en bra genomförd match mot ett svagt Newcastle. Darlow i Newcastle kasse blir ju man of the match. Han gör 11 räddningar och får alla bonus. Och i första halvlek då såg vi ju att både Kane och Son såg riktigt fina ut, men dessvärre för alla Son-ägare så drar han ju baksidan och kliver ut i halvtid, och Mourinho har bara sagt att han kommer bli borta en längre tid utan att ge någon mer precis diagnos på det, men det kan väl röra sig om minst en månad i alla fall, kan jag tänka mig att han är skadad nu, vilket är ett stort avbräck för Tottenham med tanke på hur fin han har sett ut i säsongsinledningen. I övrigt så handlar det mest om Kane, och det kanske beror på motståndet. Han har väldigt bra historik mot just att möta Newcastle, men visar han upp de här tendenserna i fler matcher, då måste man börja fundera på honom framöver skulle jag säga, för att det är en spelare som vi vet att när han är i form då brukar målen rulla in. Spurs schema efter att de har mött United ser riktigt, riktigt fint ut. Defensivt så ser det ju stabilt ut. Och det är framförallt Doherty som fyller på bra i den här matchen. Jag håller koll på det såklart om de här tendenserna fortsätter. Och även hur den här nya Reguilón kommer användas och vad det kommer betyda för Tottenham. Men som sagt, på stopptid så blir man ju, får man ju en sån här handstraff emot sig, och då rullar ju Wilson in den straffen, vilket även var Newcastles första avslut, och Wilson kommer iväg med 8 pinnar då han även får 2 bonuspoäng, vilket känns lite så här konstigt i efterhand att det hände, men så är fallet i alla fall, och det är väl det man har att säga om den matchen.
Yes, jag ska prata Sheffield Leeds, en 0-1 vinst för Leeds, och Leeds är inte lika målglada i den här matchen som i deras tidigare matcher där det har blivit 7 mål i båda matcherna, alltså 14 totalt då. Bamford, ja, han fortsätter producera mål, men för mig faller fantasyvalet fortsatt ändå på mittfältaren och straffskytten Kli, som jag fick meddelat från en lyssnare att det ska uttalas då han är polack. Jag tycker Kli är bra, inte bara för att han är straffskytt, utan han ser riktigt fin ut i spelet också. Leeds spelschema, alltså det är inte jätteroligt, och jag tycker det är svårt att förutse poäng. Jag tror ju inte att Bamford kommer hålla i den här målproduktionen. Har man honom, jättebra, men det är inte den anfallare jag kollar på att ta in ändå. Det lockas jag inte av. Sen får vi se om det, min envishet kommer fälla mig här. Men han stiger i värde nu också. Nej, jag tycker att Kli är ett bättre val. Sen så, även Kli finns det vissa funderingar kring med det här spelschemat. Så det är ingen som spelar som jag måste få in och liksom så. Men ja, det är i alla fall ett alternativ. Sheffield då, ja, den tuffa andra säsongen är här. 3 matcher spelade, 0 poäng, 0 gjorda mål. Egan åtminstone tillbaka efter avstängning nu till Game Week 4. Spelschemat ser tufft ut fram till Game Week 9. Ramsdale gör det förvisso bra i kassen, men i övrigt gör man sig kanske bäst i att hålla sig borta för stunden. Ska man nämna någon utespelare så är det Burke, som är ett out of position alternativ till 4,5 när han står som mittfältare. Värt att nämna är även att mittback O'Connell precis genomgått en knäoperation och blir borta minst 6 månader. Och ja, det är ett tufft slag för Sheffield, och vi får väl se om det kommer värvas in någonting här nu i sista dagarna. Och om det inte värvas in något här och Sheffields försvar kan hålla tätt när spelschemat lättar upp, så kan Robinson vara en billig väg in i deras försvar. Jag tror han står för 4,4 just nu. Men med det spelschemat som väntas tycker jag inte det är läge att ta in honom redan nu. Det tycker jag inte. Kan väl även säga det att det har ryktats en hel del om att Sheffield är nära på att plocka in Ryan Brewster från Liverpool. Han är ju en forward som prisad 4,5 och skulle kunna vara ett väldigt fint alternativ om han kommer. Men det vet vi till nästa poddavsnitt, för då kommer transferfönstret vara stängt. Stefan, Fulham Aston Villa är sista matchen som du ska gå igenom.
Ja, och här tar ju Aston Villa en kassaskåpssäker 3-0-seger. Man kommer ut och utnyttjar Fulhams brister defensivt till fullo och vinner lätt. Jag tycker dock att man ska börja kika på, vi såg det redan eller efter coronauppehållet förra säsongen, att Villa hade skärpt till sitt försvarsspel, och det tycker jag att man ska kika mot även nu. De har 2 raka nollor. De har ju plockat in Martinez, som jag tycker är en duktig målvakt från Arsenal. Sen har Konsa och Mings, liksom, de spelar stabilt och svåra att ha att göra med. Vi såg till exempel Mitrovic ha en hel del avslut i den här matchen, men det var många inlägg där han fick nick. Ganska ofarliga nickar mot som inte ledde till någonting, och det var ofta för att han var bortmarkerad utav de här 2 stora starka mittbackarna. Så jag tycker att man bör kika en hel del på Villas försvarsspel, och vi ska väl inte dra allt för stora växlar då det var just Fulham man mötte, men tendenserna finns helt klart där. Och kanske framförallt så ska vi inte dra för stora växlar utav Aston Villas anfallsspel, då Fulhams försvarsbrister är ett av de svagare i ligan, skulle jag säga. Men med det sagt så har vi ju Grealish som har skrivit nytt kontrakt och spelar ytterforward igen, vilket han inte kunde göra hela föregående säsong då McGinn var skadad på mittfältet mycket. Just nämnde McGinn står ju som mittfältare och kostar endast 5,5 miljoner. I den här matchen så gör han 2 assist och plockar bonus. Och ser ut som den spelaren som inledde även förra säsongen pickt med att fylla på intensivt från sin mittfältsplats här. Och kanske kan vara ett budgetalternativ att kika mot när matcherna blir bättre för Villa. Ja, i Fulham så har jag nämnt Mitrovic. Jag tror att han kommer göra fler mål när man möter försvar som kanske inte är lika huvudstarka som Aston Villas försvarsspelare är. Och han är ju fortsatt, han är även straffskytt, så en bra budget forward helt enkelt. Annars så är det väl Anguissa för 4,5 på mittfältet som nog är ett av de bättre betten på en billig femte mittfältare, då han imponerat när han har fått chansen. Han har ju även ryktats till en del storklubbar i Europa, så att vi ska väl inte helt avskriva att han, om han blir kvar i Fulham, men om han blir det så tror jag att han har spelat till sig Parkers förtroende nu.
Yes, sista matchen, det är Burnley Southampton, en match som Southampton vinner med 1-0. Och om vi börjar där i Southampton så Ings, ja, han har gjort 3 mål på 3 matcher. Han är straffskytt, vi vet sedan tidigare att han är en bra bonusspelare. Southampton har ett bra spelschema, ändå ifrågasatt och utbytt av väldigt många managers. Det som talar mot Ings är enligt mig 2 saker. Han har väldigt få avslut samt att det finns ett billigare anfallsalternativ i Shay Adams i samma lag. Adams, han har en bättre statistik än vad Ings har, om än marginellt, men sämre utdelning och inte straffskytt. Det är ju Adams som får sin första offensiva utdelning i form av assisten till Ings mål i den här matchen. Men kollar man på bakomliggande statistik så borde Adams även kunna komma in med någon kasse här snart. Jag tycker inte att man behöver stressa iväg honom. Det som är också en nackdel till Adams, det är ju att det finns konkurrens bakom. Och Ings, han känns ganska självskriven i det här laget. Medan Adams eventuellt kan mista sin plats om man inte har speciellt bra insatser i några omgångar. De som har McCarthy i kassen eller exempelvis Walker Peters i Southamptons backlinje var nog glada att se att Southampton spelar med en betydligt lägre backlinje här mot Burnley, och då kom ju även nollan. Det som återstår att se är hur Hasenhüttl kommer att fortsätta här framåt. Burnley då, ja, det är ett väldigt skadedrabbat Burnley som saknar spelare som Tarkowski, Ben Mee, Brady, Cork, Berg Gudmundsson, Jay Rodriguez och Barnes. Ja, Wood, det är precis som du var inne på med Mitrovic, det är en straffskytt men dessutom en väldigt duktig spelare, så han skulle kunna vara av intresse, och i ett wildcard skulle även försvararen Dunn för 4,0 kunna vara en möjliggörare att han skulle behålla sin mittbacksplats när skadeläget ljusnar. Det ser jag däremot som ganska otroligt, men i övrigt så håller man sig bäst borta från Burnley just nu. Där var laggenomgången slut och vi ska gå vidare med veckans diskussion. Och den ska ju handla om straffar, Stefan, och straffskyttar. Vi har sett 20 straffar nu på 28 matcher. Skulle tempot hållas upp, det tror jag väl i och för sig inte. Men skulle det hålla det här tempot, då skulle vi se drygt 271 straffar över 380 matcher som det har varit den här säsongen. Och hittills så är det bara Arsenal, Burnley och West Ham som är de enda klubbarna som varken har fått någon straff med eller emot sig. Leicester, de har fått 5 straffar här på 3 matcher som ett exempel. Och jag vet inte, jag tror inte att det kommer bli några 271 straffar den här säsongen. Men vi kommer definitivt se mer än de 91 straffarna som var förra året. Och går man bakåt så Premier League-rekordet på antal straffar ligger på 106 som var säsongen 09-10 och säsongen 16-17, så tangerades det. Jag tror även att det kommer passeras ganska tydligt. Vad säger du, Stefan? Jag vet att det har kommit lite ny information och lite andra direktiv till domarna, men vi lär väl se en hel del straffar här fortsatt, eller?
Ja, precis. De har haft något möte med alla klubbar i Premier League och där man har kommit fram till att man måste tolka den här handsregeln lite mer Ja, men att man inte ska blåsa för alla hands. Till exempel, de tog upp två exempel som inte skulle varit straff, och det var ju Digné när han nickar ner den och den träffar Joel Wards arm. Det ska inte dömas straff på, samtidigt som Lindelöfs, den han åker på där, det ska inte heller vara straff. Medan man, de här som kan man säga handstraffarna där armarna är ovanför axelhöjd och den träffar, även om det är oavsiktligt, där kommer man fortsatt blåsa straff. Det är väl det ungefär det som har sagts i det mötet. Men visst kommer det bli mer handstraffar, men kanske inte lika mycket som vi har sett. Sen tror jag att liksom mycket av de här inledande straffarna, det beror på den här korta försäsongen och att ja, men vissa spelare inte riktigt är 100%iga, tar inte riktigt jobbet. Man är lite klumpig in i straffområdet, orsakar någon straff som man inte gör när man är i matchform. Men jag vill inne på din linje, det kommer vara mer straffar i år än vad det var i fjol, men inte i det här mördande tempot som vi har sett inledningsvis, tror i alla fall inte jag.
Du tror inte vi kommer se över 270 straffar alltså?
Nej, precis. Det tror jag absolut inte.
Om man kollar alltså, ligor som har haft VAR lite längre och sådär, som har haft lite liknande bedömningar, så kikade jag bara in fort på Serie A och La Liga under förra säsongen. Och som jag nämnde så rekordet i Premier League som var då 09-10 och 16-17, det är 106 straffar på en säsong. Förra säsongen i Serie A delades 187 straffar ut och i La Liga var det 148. Och jag tror att vi ändå, trots de här uttalandena från domarna, kommer se siffror som kanske inte är uppe på de här 187 som i Serie A, men väl i närheten av runt 150-strecket. Det tror jag. Jag tycker det var kul där i Serie A. Det var ju väldigt mycket rabalder om United som fick 14 straffar förra säsongen i Premier League. I Serie A var det då fem klubbar som hade mer än Uniteds 14. Och Lazio exempelvis hade 18 straffar över säsongen. Jag tror att det kommer bli en hel del straffar. Jag tycker att det finns ett ganska bra case att fortsätta värdera ganska högt att ha straffskyttar i laget. Med det sagt kanske det inte är läge att, som jag vet många har kikat mot, att dra ett wildcard och bara fylla sitt lag med straffskyttar. Jag vet inte, hur resonerar du kring det här, Stefan, med straffskyttar och inte? Jag vet att du ett tag var inne på att göra något lag BK straffskytt som man bara skulle fylla upp. Det finns ju ganska enkelt sätt att få in väldigt många straffskyttar. Är det några specifika straffskyttar som du tycker sticker ut?
Ja, men det är ju Salah och De Bruyne och Fernandes är ju alla liksom superval. Sen har väl jag också varit lite avvaktande till Fernandes just med tanke på Uniteds form. Men de sticker ju ut tycker jag. Sen har vi ju liksom Ings och Jimenez och ett gäng budget forward som alla är intressanta av den anledningen. Men som du säger, liksom, nu kommer de tolka hans regeln lite annorlunda. Det vi får se, det kommer säkert blåsas straff och hands, men jag tror absolut inte att det kommer blåsas lika mycket som i till exempel Serie A och La Liga där man har valt att tolka det på ett annat sätt. Och vad jag har hört så ska de inte ändra på sin tolkning. Det är ju mer att FIFA har varit på engelska ligan specifikt och sagt att nu måste ni blåsa mer straffar, fast ingen i England verkar vilja blåsa straffar för de här skitsakerna. Så att vi får se hur, jag tror att de kommer gå emot direktiven lite grann, men även liksom blåsa mer. Så något mellanläge där ser väl jag. Sen liksom, det kommer ta en stund till, men efter landslagsuppehållet här så tänker jag väl att lagen mer och mer börjar komma in i säsong och bli matchtränade. Men just att det är väldigt, väldigt tajt matchande hela tiden gör ju också att, ja, men det blir mer skador. Det blir liksom reservspelare som kanske inte hade spelat i vanliga fall som spelar, och de kanske orsakar straffar. Och rekordet ligger nog nära till hands ändå.
För att avsluta veckans diskussion här, har du någon avancerad bedömning? Jag sa det, vi har ett Premier League-rekord på 106 straffar. La Liga låg på 148. Min gissning är att Premier League när vi summerar kommer ligga ganska nära de här 148. Har du någon gissning ungefär vart du tror du kommer kunna landa?
Nej, men nu har vi redan haft 20 straffar på tre omgångar, så att, det blir väl, ja men säg 140 då. Mm.
Ja, men då är vi ganska eniga här. Med det så tycker jag vi går vidare och kikar in i poddlaget som hade en helt okej omgång. Vi drog inget wildcard. Vi fick 40 poäng. Det är ju normalt sett en ganska låg score, men alla kaptensalternativ mer eller mindre hade ju ganska halvdassiga resultat. Och de som hade väldigt, alltså mycket bättre poäng än de här 40 pinnarna, ja, men det var ungefär de som hade Vardy i laget. Vi hade binden på Kevin De Bruyne som kändes väldigt bra på förhand. Det blev ju en blank där och totalt 4 poäng in från honom. Vi har inte gjort något byte här inför kommande game week och jag vet inte riktigt vart vi står där. Är det något du vill säga om poddlaget?
Nej, jag vet inte. Det känns lite. Det känns som att vi kan göra lite olika saker, men inget klockrent. Jag tänker framförallt på. Vi hade väl kikat en del på Jimenez. Sen såg Wolves väldigt svaga ut och jag tror att Chelsea, Crystal Palace, det behöver inte vara en dålig match för Chelsea, även om många dumpar värden nu här. Så. Nej, jag vet inte, vi får väl se, men det känns som att smart att avvakta in till deadline innan man gör något definitivt. För det kommer ju en hel del information inför alla deadlines med corona och liknande. Så att man kan få lite informationsfördel där, känner jag.
Ja, Wolves ska ju förvisso möta det här svaga Fulham-försvaret nu. Så att Jimenez finns ju ett case för. Å andra sidan så, nu går vi in i en transferintensiv vecka då transferfönstret snart ska stänga. Dessutom har vi ett landslagsuppehåll, så jag skulle säga det. Om man inte har några större problem i sitt bygge nu och formera ett bra lag till Game Week 4, så kan det vara ganska smart att vila lite och kanske inte göra något byte. Så man har två fria transfers till Game Week 5 som är efter landslagsuppehållet, och spelare kan komma tillbaka med skador. Det kan vara en del coronafall som blommar upp och en del transfers som har gjort. Så det är skönt att sitta med två gratisbyten, kanske framförallt om man redan har dragit sitt wildcard. Så det är väl en rekommendation. Sen vet jag att många sitter med ett problem i en sån som är skadad och sådär. Då kanske man behöver agera i alla fall. Men om man inte har de problemen, då tycker jag att det kan vara vettigt att avvakta. Håller du med mig om det, Stefan?
Ja, nej men precis. Det är väl det jag är inne på. Jag hade planerat i mitt privata lag att spara mitt byte. Nu blir det nog inte så eftersom jag äger sån. Så jag kikar lite på alternativ där. Men i poddlaget så hade det varit väldigt skönt att spara bytet. Och ja, men kunna göra ett litet mini wildcard med tre byten i Game Week 5 för att... se det, till exempel går Brewster till Sheffield så kan man möblera om en hel del om man vill det och sådana saker.
Mm. Vi ska gå in i en kaptensdiskussion inför Game Week 4 och deadline för Game Week 4 är på lördag klockan 12.00. Det är Chelsea och Palace som sparkar igång omgången. När jag kikar på matcherna så tycker jag att det är en match som sticker ut, som luktar mycket mål, och det är ju Leeds mot Manchester City. Leeds har dessutom gett bort tre straffar här och vi har en Kevin De Bruyne som är på straffarna. Visst, City imponerade inte supermycket här senast mot Leicester, men det kanske också talar för ett väldigt revanschsuget Manchester City. Hur känner du, Stefan? Är City det bästa alternativet och då förmodligen Kevin De Bruyne?
Ja, men det är nog ändå han jag får luta mot i den här omgången. För jag tycker att det är lite svårt. I övrigt, Wolves och Southampton hemma mot Fulham och West Bromwich ser ju på förhand fina ut båda två. Men som sagt, där lutar jag väl mer åt Ings än Jimenez med tanke på senaste insatsen som var så svag från Wolves sida. I övrigt, vi äger ju inga Leicester-spelare, men det kan ju vara ett case. Samtidigt, jag tycker West Ham har sett riktigt, riktigt bra ut. Så jag skulle inte banka på att på att Leicester tar hem den där matchen. Och framförallt inte att det blir en stor seger.
Du går ju in i de matcherna som jag egentligen har skrivit ner här. Men Leeds City där, jag tycker Kevin De Bruyne är det mest självklara valet den här gameweeken. Det behöver inte betyda att det är det bästa, men mest säkra skulle jag säga att det är ändå. Har man Sterling, ja, alltså det finns ett case att sätta binden där. Jag tycker väl Sterling inte har imponerat supermycket, men jag har en magkänsla av att han kan vara rätt bra mot det här Leeds. En match som vi inte nämnde, det är ju Villa Liverpool, och Salah och Mané, det är alltid bra kaptensalternativ. Mané har visat fin form nu senast, brukar vara bättre än Salah borta, och andra sidan så är Salah straffskytt. Du nämnde det, Villa, de har verkligen tajtat till sig defensivt. Jag tror inte att Liverpool kommer köra över Villa, jag tror att de kommer vinna, och förmodligen så kommer väl Salah eller Mané göra poäng då, men är det någonting som du lockas någonting av att sätta en bindel på någon av dem?
Nej, jag skulle kunna sätta binden på Salah också, men jag, som sagt, jag är inte lika säker på att det blir mycket mål i den matchen. Det skulle kunna vara så att Aston Villa får matchbilden dit de vill. Samtidigt så tycker jag att Liverpool imponerar väldigt mycket här, och det var lite likt föregående säsong där man egentligen säkrade ligatiteln första halvan av säsongen, då man kom ut, var redo, körde över samtliga lag och tog ett stort försprång mot City. Och det ser ut att kunna hända ungefär samma sak i år här om inte City skärper till sig snabbt, för att City har problem just nu med sina skador, och de måste ta poängen då. Och blir det inte så, ja, men då kan det nog bli en säsong som ganska snabbt ser ut som Liverpool ser ostoppbara ut.
Om man vill sticka ut lite, och vi sa det att Villa har sett ganska starka ut defensivt, däremot imponerar de inte offensivt. Vi har ju två väldigt offensiva ytterbackar som såg fina ut mot Arsenal och som tar offensiva poäng. Trent eller Robertson, skulle det kunna vara något, eller sätter man inte binden på en försvarsspelare?
Nej, jag vet inte, borta mot, nej, jag vet, det kanske är fegt, men jag gör nog inte det. Dels för att så mycket hänger på, om det ska bli en bra, riktigt bra omgång så ska de ju hålla nollan. Nej, jag vet inte, de gav bort någon chans mot Arsenal som de kanske inte borde heller. Och Lacazette brände något friläge där, så att det är inte vattentätt, samtidigt kanske är ett av de försvaren som imponerar mest. Men Trent såg riktigt fin ut tycker jag. Jag vet att Robertson gjorde mål, men jag tycker att Trent var den som imponerade mest i matchen.
Mm, ja, Trent hade ju kunnat komma iväg med mer poäng. Han hade ett fint inspel till Mané där Leno stod för en fin räddning. Han hade även en boll som gick via en försvarare upp i ribban. Så att det hade ju kunnat absolut bli mer poäng från Trent i den matchen. Och vi vet ju vad han har för poängtak i när han har sina matcher. Ja, för den vågade så skulle man kunna sätta en binder där. Det behöver inte vara dumt skulle jag ändå säga. Även fast jag är feg och såklart kommer sätta den på Kevin De Bruyne som de allra flesta tror jag. Du var inne på det. Man brukar kolla efter vilka lag som möter de här usla försvaren. Och då har vi Southampton och Wolves. De möter West Brom och Fulham som jag tycker hittills har varit de sämsta försvaren. Jag är precis som du, jag lutar mer mot Ings än Jimenez. Då jag ser en större chans på att Ings kommer iväg med mer poäng än Jimenez. Jimenez brukar vara väldigt konsistent och leverera poäng, men det brukar inte vara någon monster scorer. Ings kan jag se göra mer än en grej offensivt, troligare än Jimenez, men som sagt, det är svårt att förbise Kevin De Bruyne i City för min del.
Ja, precis, för det är nog den matchen på förhand som man ser så här, men här kommer det bli mycket mål. Sen kanske det blir att men Leeds kanske, de har ju faktiskt imponerat, så att Bielsa kanske hittar en fin taktik där som gör att de, jag tror att de kommer skapa problem för sitt offensivt, men frågan är om de kan stänga igen defensivt.
Yes, jag tycker vi stänger kaptensdiskussionen där och hoppar in i lyssnarfrågorna. Vi har fått en hel del och många av dem rör Son. både Simon Nilsson och Adam Widerkrans letar efter en bra ersättare till Son. De har 1,3 miljoner på banken, båda två. Har du något alternativ här? Du sitter ju i samma sits, tänker jag.
Ja, fast det är inga pengar på banken. Men då har de ju precis inte råd med Fernandes, så han är ju borta. Men de har ju råd med Rashford som såg pigg ut. Och kikar man på Uniteds matcher så kan det vara motstånd som passar just Rashford. Och han kommer få en del yta när han möter lite mer offensiva lag. Jag hade dock gått billigare på mittfältet, tror jag. Och då kikar jag framförallt mot Harvey Barnes och Zaha i Crystal Palace. Där jag lutar mer åt Harvey Barnes. För jag tycker han har imponerat. Även om han inte är straffskytt så tror jag ändå att dit jag vänder mig. Jag tycker att Leicesters matcher ser fina ut. Och de verkar ha liksom startat säsongen bra här. Annars finns det väl ett case om man vill liksom göra större förändringar. Så kan man ju gå ännu billigare på ersättare och sen uppgradera anfall eller försvar istället, eller någon annan mittfältare. Och då finns det ju till exempel Pereira som vi har nämnt i West Brom, som kommer vara involverad i väldigt mycket av deras anfallsspel, tror jag. Vi får se om Podence i Wolves är tillbaka. Han har ju med och varit skadad, så har han ju stärkt sina aktier ytterligare med tanke på hur usla Wolves var utan honom. Så att den platsen känns ganska given. Nej, men det är väl ungefär dem jag har kikat mot.
Mm. Jonathan Vindahl, han är också inne på Son där. Han undrar om det är värt att ta ut honom eller om man kan tro att han ska vara tillbaka här efter uppehållet och bara missa en match. Har du hört någonting? Jag hörde någonting om att han förmodligen kan vara borta ett tag.
Ja, nej, Mourinho la ju locket på där ganska rejält och bara sa att han skulle vara borta länge. Sen vet vi inte om det, liksom, det är omöjligt för oss att veta. Men Mourinho brukar väl, jag vet inte, jag tror att det är ganska ärligt. Man såg också, det var i samband med att han sköt sitt ribbskott där, så såg man efteråt att han började halta ganska betänkligt, och sen pratade med Mourinho lite på sidan och så var han utbytt i halvtid. Så att det var något som hände som han kände ganska tydligt, och jag tror att han är borta ett tag.
Det är ju ett uppehåll som sagt, men oavsett så är det ett ganska bra läge att byta ut sån. Det är en hel del pengar man har uppbundit i honom, och det känns dumt att ha honom sittandes på bänken. Man kanske lockas över att tro att han ska spela Game Week 5, sitter kvar med honom och så missar han det också. Jag tycker det är värt att ta ut honom. Henrik Mattsson undrar om det till och med är värt att ta minuspoäng för att byta ut sån om man redan har gjort ett byte.
Det beror ju lite på hur ens övriga lag ser ut, vad man kan få in på bänken. Har den spelaren någon potential att ta poäng, eller bara en som kommer plocka två pinnar? För 9,0 så kan man ju få in ganska mycket kul.
Han skriver också att han har 1,5 på banken.
Ja, precis. Då får man in Fernandes om man tror att United tar matchen mot Tottenham, vilket det finns absolut möjligheter för att de gör, med tanke på att Tottenham dels möter Chelsea idag, spelar väl mestadels reserver, men sen ska de spela en avgörande playoff-match mot Maccabi Haifa på torsdag innan de sen möter United idag. Så att jag tror att Tottenham kommer vara ganska slitna när de har den här nu sista matchen innan landslagsuppehållet och har spelat extremt mycket matcher på kort tid där.
Mm. Christian Olsson kollar på Spurs han också. Han är lite orolig för Davis. Kommer han bli petad till helgen, undrar han? Jag antar att det beror på Reguilón.
Ja, det vet ju bara Mourinho, men det finns absolut en oro att han blir petad. Jag tror att han kan få en match till här. Jag har läst lite matchreferat från Tottenham Chelsea, och Reguilón har haft lite ganska stora problem defensivt, vad jag har läst mig till i alla fall. Så vi får väl se. Men samtidigt vet jag inte om man vill spela med en Spurs back mot United på bortaplan. Det känns sådär i min bok ändå.
Ja, och så som sagt att det förmodligen är en framtida avbytare. Reguilón är ju intagen som ett första alternativ, skulle jag säga. Simon Johansson är inne på exakt samma sak som Christian, och han undrar vem man tar in istället för Davis.
Ja, då finns det ju Size och Reece James i ungefär samma prisklass. Jag tror att de har gått upp båda två. Annars så tycker jag Lamptey i Brighton ser riktigt intressant ut för 4,6.
Yes. Jag tänkte vi skulle gå vidare till en spelare som väldigt många byter ut. Det är den näst mest utbytta spelaren. Nu har vi pratat Son som är den mest utbytta, men Werner. Carl Kviding skriver, hur långt tålamod ska man ha med Timo Werner, eller borde man ge honom en chans till?
Alltså, det är lite likt det poddlaget. Vi skulle kunna byta Werner till Jimenez bara för Wolves spelschema. Men jag börjar mer och mer luta åt att det är mer värt att ha två byten i Game Week 5 än att göra det. För att Werner skulle mycket väl kunna straffa Palace. Då liksom de har gjort det bra. De har backat hem och kontrat och fått med sig lite resultat. Men i en matchbild där de hamnar i underläge mot Chelsea och liksom måste gå framåt, då tror jag absolut att det finns brister defensivt i en sån matchbild.
Chris Carlson, en manager som behöver lite uppmuntrande ord här tror jag. Han säger det, se på mitt lag, jag får ångest bara av att titta på det. Och så skickar han upp det. Jag vill slänga alla mina tre anfallare. Jag tycker han är lite drastisk. Han sitter med en forwardslina med Shay Adams, Timo Werner och Mitrovic. Vad ska jag ta in? Kan nedgradera någon av mina mittfältare? Där sitter han med De Bruyne, Bruno, Son, Havertz. Och sen så funderar han på då nedgradera någon där för att uppgradera sina anfall. Jag tycker inte att han behöver lägga in så mycket mer pengar i sitt anfall. Vad säger du, Stefan? Han skriver att han längtar redan till nästa säsong.
Ja, nej, han kanske inte har fått den bästa av starter då, men jag kan väl trösta honom med att det är många duktiga människor som har haft tuffa inledningar, och det tror jag beror mycket på att ja, men det har funnits väldigt lite bevis på med utebliven försäsong och vilka som ska starta säsongen bra, och att det har varit väldigt mycket överraskningar också. Så att det har varit lite lotteri skulle jag säga i vem som har fått en bra start och inte. Där vi till exempel såg Salah med 20 pinnar i första gameweeken och Son med 24 pinnar i andra gameweeken, så har det varit, och nu var det med 17 mot City. Så att nej, det där kommer inte fortsätta under hela säsongen. Jag tycker inte heller att hans forwardslina är dålig. Mitrovic tycker jag väl har varit en positiv överraskning hittills. Man kan inte förvänta sig att han gör mål hela tiden. Adams, bra bett här nu för nästa Game Week. Werner kan mycket väl göra det bra mot Crystal Palace. Så, nej, jag vet inte. Jag hade nog suttit lugn i båten och kanske tagit bättre beslut här i Game Week 5. Och kanske bara litat på sitt lag som man har tagit ut.
Ja, kanske byta ut Son då som är skadad som man har på mitten. Men,
Det är sant. Sån kan han byta ut.
Jakob Andersson, han är väl också sådär. Han bytte Vardy mot Jimenez förra gameweeken och undrar vad vi har att säga om det härliga bytet.
Ja, nej, det var väl inte helt fel på förhand, men det blev ju väldigt fel. Nej, men som sagt, hur kan man förutspå att Leicester ska fortsätta få straffar i det här tempot? Det är tufft ibland, men så är det. Jimenez trumfar Vardy till nästa omgång, är min tro.
Samma här. Prata lite wildcard då. Tobias Tim undrar vilka spelare man ska blicka mot i ett wildcard, om man ska satsa på en 3-5-2 eller 3-4-3 som han tänker. Och så undrar han, ska man dubbla upp i Liverpool-försvaret?
Jag tycker att man ska dubbla upp i Liverpool-försvaret allt mer. Det är ett av få lag som jag ändå tror kommer vara bland de bättre defensivt, och ytterbackarna har redan visat att även när de släpper in mål så kan de ta mycket poäng. Jag tror Robertson tog väl 10 poäng nu mot Arsenal, och Trent plockar väl in en 7 pinnar trots att han tog gult kort där. Så att jag har svårt att se någon på mittfältet ska kunna ta för samma pris kommer ta mycket, eller lika mycket poäng som dem. Å andra sidan så finns det väl några intressanta backar som är billigare. Liksom Digne har sett bra ut. Om Wolves studsar tillbaka och Saiss behåller sin plats, så är han intressant, samma med Reece James, om Mendy kan styra upp deras försvar lite där så, och han behåller sin plats, så kan det också vara en chansning så. Men hade jag dragit wildcard hade jag nog plockat in två Liverpool-backar, ja.
Mm. Ludvig Fridolfsson kollar också på ett wildcard och han vill ha tips på lite bra budgetspelare att få in runt 4,5 till 5,5. Har du något tips där? Vi har varit inne på Brewster här som man kanske ska hålla ögonen öppna för om han kommer till Sheffield. Att få en riktigt, riktigt billig anfallare som ändå spelar och får kunna producera poäng, men kanske framförallt få frigöra pengar till andra delar i laget. Är det någon annan du vill lyfta?
Ja, precis. Vi får ju se vad transferfönstret säger, men det här kan väl koppla an lite till föregående fråga också, för han frågade även om anfallet. Och skulle Brewster gå till Sheffield så är en väg att ta in honom och liksom hoppas att han tar en startplats och sen kunna spela honom i ett 3-4-3-system och då får väldigt mycket pengar över till övriga anfallande spelare. Alternativt så går man ju för till exempel Calvert-Lewin, någon budget anfallare i form av ja, men Antonio, Mitrovic, Dan Wood, som alla är straffskyttar. Och sen kanske betalar upp för någon dyrare anfallare som är i bra form. Det är väl de två vägarna jag ser just nu i alla fall.
Mm. Tim Andersson, han kolla mot att byta ut Bruno Fernandes mot Riyad Mahrez, men samtidigt orolig för Pep och Peps roulette.
Nej, jag hade aldrig bytt ut Fernandes till Mahrez, inte en chans.
Nej, jag tycker inte att det är ett byte att rekommendera. Sen så tror jag i och för sig att Peps roulette kommer vara ganska begränsad nu då det inte finns så mycket alternativ med skadesituation och sjukstugan i City som det är just nu. Men Bruno Fernandes, straffskytt, vi har sett väldigt mycket straffar. Han kan även utöver straffarna, han tar fasta situationer, både i frisparkar, hörnor. Han kan även ta poäng i öppet spel. Nu, som sagt, United, ja, de har inte imponerat. De kommer komma igång. Sitter han redan med Bruno så skulle jag inte ta ut honom. Jag kanske inte hade tagit in Bruno just nu heller, men jag skulle inte byta ut honom. André Wideim Ekelund undrar det, hur Brunos stats ser ut, och så undrar han vem vi hade satsat på. Och då skriver han Mason Greenwood eller Bruno. Jag tycker att det är en ganska svår jämförelse att göra, för att det är helt olika prisklasser, och ska man ställa dem mot varandra då blir det ofta Mason Greenwood och en annan spelare där man har mer pengar, eller Bruno Fernandes som billigare spelar på någon annan position. Så man måste nästan ha det framför mig, för jag är ganska säker på att Bruno Fernandes är ett bättre fantasy-alternativ än Mason Greenwood, även om Greenwood mycket väl kan vara bra, speciellt om United inte får in någon förstärkning i form av Jadon Sancho, som det har varit väldigt tyst om nu på senare tid, eller någon annat offensivt alternativ, så kan Greenwood vara jättebra. Men jag tycker ändå inte han går att jämföra med Bruno Fernandes. Ser du det på något annat sätt, och har du någon bra koll på hur Brunos statistik ser ut?
Nej, men det är väl likt United överlag. Brunos statistik är inte alls bra. Men som sagt, United kommer nog bara bli bättre. Jag ger dem jättebra möjligheter mot Tottenham nu, som jag varit inne på. Sen ska de möta Newcastle som inte alls har imponerat. Så att, nej, jag tror att de hinner komma igång här innan och jag hade hållit kvar på Bruno, helt enkelt.
Statistiken är ju också väldigt svår. Det har bara gått 3 gameweeks. United har dessutom bara spelat 2 gameweeks. Det är svårt att dra allt för mycket slutsatser utav det. Statistiken är mer intressant när vi har lite mer data. Och det är klart man kan kolla på det, men just nu är det nästan mer intressant att kolla på. Nej, men United ser inte speciellt bra ut. Vi behöver inte gräva jättedjupt i statistiken som det är. Däremot så Bruno tar ju poängen då. Så att, ja,
man ska tänka på att City och United har liksom 2-3 veckors kortare försäsong än alla andra lag. Då de var längre i Europaspelet. Eller ja, Chelsea Och Wolves var väl också hyfsat långt i Europaspelet, så de har också kortare försäsong. Men det påverkar jättemycket, tror jag, här i inledningen. Någon vecka hit eller dit innan man sen är i 100% i matchform och det kommer vara mer jämnt mellan lagen.
Ja, både City och United är dessutom lag som har väldigt mycket landslagsspelare. Det var landslagsspel precis innan, så till Game Week 1 var det nästan bara att komma tillbaka från en landslagssamling och kastas in i det. Så att, det kommer ta lite tid när de kommer in. Jag tycker vi såg det på City. De gjorde ju en jättefin första halvlek mot Wolves i Game Week 2. Men sen så orkade de inte riktigt. Här i Game Week 3 så såg det lite stökigt ut mot Leicester. De släpper 5 kassar på hemmaplan. Ja, som sagt, jag förväntar mig att både City och United kommer se mycket bättre ut om man ger dem några veckor. Mattias Torbjörnsson undrar om man ska byta ut Podens eller om man ska avvakta där.
Ja, där ska man nog avvakta presskonferens. För vad jag har hört så är både Marcel och Podens lindriga skador. Så de skulle mycket väl kunna vara redo till helgen.
Mm. Daniel Wickenberg, bästa mellanpris mittfältaren. Han ger 3 alternativ, Saha, Maddison eller Grealish. Vi kanske ska kasta in Harvey Barnes där också.
Ja, jag tycker Harvey Barnes är ett bättre alternativ än Maddison. Jag vet inte om, liksom, med tanke på att Leicester har börjat så bra med sitt system här, så vet jag inte riktigt vart Maddison ska komma in. Och han kanske fortsätter få matcha sin långsamt i det. Samtidigt och liksom med det så, och att Harvey Barnes har imponerat väldigt mycket och varit ett av Leicesters största hot, så tycker jag att han ser fin ut. Sen vad sa han med? Sa tycker jag också ser fin ut, såklart.
Och Grealish nämner han.
Ja, Grealish, och där får vi se. Där tror jag att han kan vara förmodad straffskytt. Det kanske är lite tidigt med Grealish. De har Liverpool och Leicester de 2 kommande matcherna, men sen ser det lite bättre ut. Så absolut, och man kan vara ganska säker på att han kommer spela ytterforward här framåt också, då skadeläget på mittfältet ser mycket bättre ut.
Mm. En sista fråga innan vi stänger ner det här avsnittet. Henrik Nellö undrar vilka spelare i varje lag är det som tar extra poäng. Ni brukar säga att Jimenez i Wolves och De Bruyne i City är sådana, men vilka mer i andra lag? Och med extra poäng då så antar jag att han menar de här bonuspoängen som delas ut. Och det är ett ganska komplicerat system. Det går att läsa om det på Fantasys sida om man går in på regler. Jag fick frågan även i ett DM kring det här där jag länkade dit och så. Dels så är det ju beroende på de som gör poäng i form av hållna nollor och mål och assist. Sen så är det lite olika vilken position man har, vad man får. Till exempel anfallare spelar det jättemycket in om man gör mål. Spelar inte lika stor roll för mittfältare och försvarare. Men sen är det är tacklingar, man får minuspoäng när man drar varningar. Man får poäng om man är inblandad i mycket passningar, skapar chanser för medspelare, lyckade dribblingar. Stefan, har något att tillägga där? Det är som sagt ganska mycket saker som påverkar. Och det finns vissa spelare som gynnas av bonussystemet och andra som missgynnas av det, helt enkelt.
Ja, nej. Framförallt så tycker jag väl att de borde göra om poängsystemet när det kommer till straffar. Dels att det känns alldeles för avgörande nu. Liksom, jag tycker de har fått till prissättningen i spelet bra överlag. Hade man nu bara liksom haft en balans mellan hur värdefullt det är att slå in en straff. För som vi såg i den här omgången, till exempel Wilson som inte gör ett skit på hela matchen. Så får han en straff på stopptid och ska han då få 2 bonus för att han slår in den straffen, plus att han får 4 poäng för att han gör mål. Det känns helt fel, tycker jag. Där borde det är liksom för stor varians bara i den händelsen. Så att det tycker jag man ska göra om. Kanske sätta liksom att straffar ger mindre poäng och samma för alla spelare. Och att det inte ska ge lika mycket i bonussystemet att slå in en straff som att göra andra saker. Nej, sen bra bonusspelare, där har vi ju, ja, men han nämnde det, Jimenez och Ings, de är båda bra. Vardy är ju en pålitlig bonusspelare när han gör mål, såklart. Alla anfallare som gör mål är egentligen fina bonusspelare. För det är också väldigt avgörande som Alex var inne på, att gör man mål då får man mycket poäng i den statistiken. Men annars är det liksom de här chansskapande spelarna i Kevin De Bruyne. Liverpools ytterbackar brukar vara bra i den där statistiken. Ja, det är väl de jag... Ja, Fernandes lika så. Det är väl de jag spelar. Jag tänkte på framförallt.
Det som är dåligt för anfallare, det är att springa offside och missa mål. Alltså missa lägen som man får. Det är direkt negativt. Så att det finns ju vissa spelare som ligger på offside-gränsen hela tiden. För att de ska få bonuspoäng, då krävs det definitivt att de gör mål. Så kan man sammanfatta det. Det går att nörda ner sig jättemycket i det. Och som du säger, Stefan, jag tycker inte att det är helt optimalt. Jag tycker att det kanske borde värderas ganska mycket när en spelare utses till man of the match och sådana saker. Men det tas inte in som det är just nu. Vi kan tycka vad vi vill, men systemet är som det är. En anfallare som gör mål är väldigt mycket värt, oavsett om det är straffar. Därför så är straffskyttar ganska bra att ha. Vi sammanfattar det så helt enkelt. Och jag tänkte med det egentligen avsluta det här avsnittet. Och tack för att ni har lyssnat. Hjälp oss sprida ordet om podden. Och de som inte har hunnit gå med i poddligan än, se till att göra det. Ni kan läsa mer på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Där lägger vi även ut en del information. Så om ni inte följer oss där, se till att göra det. Tack för den här veckan, så hörs vi i nästa vecka då vi ska summera ett transferfönster. Det kommer säkert att ha hänt en hel del. Vi ska även summera Game Week 4 som är sista gameweeken innan landslagsuppehållet. Och sen så kanske vi hörs något mer här i landslagsuppehållet med lite mer djupdykning i statistiken. Tack för att ni har lyssnat och ha det bra tills nästa Game Week.
Tack och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.